Hej och välkomna till What's Next, som denna veckans panel ska diskutera den senaste tidens händelser på nätet. Jag är Thomas Wenström och med mig idag så har jag Björn Jeffrey, internetstrateg på Good Old, och du är i Malmö.
I Malmö idag, yes.
Hej Björn. Henrik Torstensson är med också, affärsutvecklare på Stardoll. Du sitter i Stockholm.
Jajamensan, hej hej.
Hej hej, och ny i panelen är Fredrik Wass, bloggare på Bison Blogg och nyhetsredaktör på Internet World. Välkommen Fredrik.
Tackar.
Och du sitter också i Stockholm. Själv så finns jag i Peking och jag kommer vara här i Kina de närmaste veckorna, och vi får se om uppkopplingen håller den här inspelningen. Vi kör direkt med Second Life. I veckan så var det invigning av Svenska institutet i Second Life. Carl Bildt var där och du också, Fredrik, har jag förstått, var där. Kan inte du berätta vad som hände?
Jo, jag var där och beslutade mig i sista sekund för att besöka den fysiska presskonferensen på Svenska institutet i Gamla stan.
Så du var inte med i Second Life alltså?
Nej, precis. Däremot så var det ju gott om skärmar och sånt som visade vad som hände i själva på den virtuella ambassaden. Och det var ju otroligt mycket media där, alltså det var ju, jag vet inte, CNN sände väl live i princip, och det var internationell press liksom hur mycket som helst. Det tyckte jag var lite
intressant. Menar du nu från verkliga världen eller från Second Life?
Från den verkliga världen, och från den digitala världen, så det verkar väl vara hyfsat mycket folk, men jag tror nästan det var ungefär lika många människor på presskonferensen som var i den virtuella ambassaden liksom på
Vad säger plats. Det egentligen om Second Life?
Ja, i och för sig så, det var ju så att de hade ju tydligen bara bjudit in, så att säga, alla fick inte komma så att säga, utan de hade bjudit in vissa utvalda till själva presskonferensen, för att jag antar för att det inte skulle kunna hända något konstigt så att säga under själva invigningen där, så att jag misstänker att det var liksom ett begränsat antal som fick komma in just den dagen.
Vad sa Carl Bildt?
Carl Bildt fastnade i träd när han skulle ta sig fram och klicka bandet, men det var ganska roligt. Det var roligt för att han gjorde det själv, det tycker jag var i och för sig bra liksom, att han verkligen visade att han kunde göra de här grejerna. Men han sa väl ungefär det som förväntades av honom, att ja, det här är en intressant arena liksom, och det kan bli kul att se vad som händer framöver. Han var ju lite inne på myndighetsspåret, att han trodde att myndigheter skulle kunna etablera sig i Second Life och börja prata om blanketter och grejer, och då kände jag lite så här att men det är liksom, vanliga nätet är ganska bra på det också, så att jag försökte liksom lyssna efter vad är det Second Life kan göra som inte liksom vanliga nätet kan göra, och det tycker jag inte riktigt att de gav något bra svar på, utan det var liksom, det är i 3D liksom, och då känner man sig att vad är fördelen med att det är 3D just, eller liksom, just den här världen och så.
Ja, om det är 3D, ja, man får press, men att det är 3D, det är kanske inte anledningen att slänga en massa blanketter i systemet.
Nej, precis vad jag känner också.
I Second Life så får man ju själv välja hur ens avatar ska se ut. Hur valde Carl Bildt att se ut?
Den var ju redan förberedd, och så den såg ut, den var ganska lik honom själv, precis som han ser ut.
Okej, så han känner inget behov av att liksom förstärka en del attribut och förminska andra, som man annars har chansen.
Nej, precis. Inte för jag såg i alla fall. Och han hette ju Carl Bildt också, sitt eget namn.
Vilket är rätt ovanligt.
Ja, jag hörde att det tydligen är så att det ska gå att få egna efternamn nu i Second Life, men jag vet inte om det stämmer.
Vad ska Svenska institutet göra i Second Life då?
Alltså, de ska ju i första hand marknadsföra Sverige och som land liksom. Och det har de ju lyckats med själva satsningen. Det har ju gått jättebra. Och jag pratade en stund med Olle Westberg där, och han menade liksom att det kostar 400 000 har de lagt ner på själva satsningen. Men mediateckningen har ju varit enorm, så att jag kan verkligen tycka att de har lyckats på det sättet, att liksom föra ut Sveriges varumärke som att vi ligger lite i framkant och sådär. Men sen vad som hände framöver, det blev liksom, jag var där här om kvällen och tittade lite, och då var det mest svenskar som var där, så det kanske blir liksom, förutom Second Sweden, så kanske det här också blir en sån här samlingsplats för svenskar på något sätt. Men PR-värdet är ju stort, har varit stort i alla fall.
Björn, du håller ju på med sånt här, tror du på detta?
Jag tror att PR-satsningen som sagt var helt rätt, och jag tror att man kan komma och hitta användningsområden för Second Life som är klockrena, och då ligger liksom turistgrejen nära till hands tror jag. Det är inte just den här satsningen så intressant, man skulle kunna tänka sig att man bygger upp miljöer som ser ut typiskt svenska ut liksom, eller från ett visst plats som man kan tänka sig
besöka. Röda stugor
och känsla. Ja, nej, men man får en känsla av hur någonting kommer att se ut. Jag tror hotell kommer att ha det sådär, att man kan gå in och titta så här, ser mitt rum ut mer exakt, och den här utsikten kommer att ha liksom, så att man får det är där 3D faktiskt är bra, liksom, och hela upplevelsen av att åka runt. Så. Jag tror att om det här är någon slags startskott för vad de kommer hitta på, så kommer det nog fler saker åt det hållet efteråt.
Ska vi byta ämne? Vi kan prata om statistik på nätet och hur många besökare en hemsida har. Där har Fredrik också skrivit om för Internet World. Och det handlar om tredjeparts cookies, alltså sådana cookies som nätföretag använder. Så jag var tydligen att ha Lavasoft börjat plocka bort de här cookiesna, vilket ställt till ett jäkla besvär.
Ja, det kan man säga att man börjat blockera användarna fall i sina säkerhetsfilter. Framförallt så var det ju när de levererade bland annat till F-Secure som används av Telia och kom hem kunder, och då blir det ganska många kunder, och det var ju då man började märka någon slags genomslag i det där. Och jag har ägnat ganska mycket tid åt att ringa runt till väldigt många människor och träffat olika aktörer och så här. Och det är, för varje person man pratar med inom det här området så dyker det liksom upp två till personer som man känner att man vill prata med. Och det är liksom inte, det är inga klockrena besked egentligen, utan det är en ganska komplex fråga med många intressen och många aktörer.
Men om vi stannar till där, vad Lavasoft gjorde då, som alltså är det här säkerhetsföretaget. Kan du förklara det?
Ska försöka. De la helt enkelt till... det finns 4 stycken mätföretag som levererar statistik till Kia Index, eller till Eccentric.org. Och 3 av de här blev blockerade i Lavasofts filter då, så att säga. Cookies från de här mätföretagen blev blockerade, vilket gjorde att de som anlitar de här mätföretagen för att mäta statistik på sin egen sajt, då kan inte de mäta, så att säga, de personerna som använder Lavasofts definitioner eller blockeringsfilter, så kan, blir inte mätbara. Och det gör ju att de uppfattas då som nya besökare hela tiden. Det går inte att följa upp dem helt enkelt. Och det gör att statistiken blir liksom inte, ja, den blir inte sanningsenlig.
Aftonbladet hade 10 miljoner unika besökare till exempel. Så många finns inte i Sverige.
Precis. Och det är liksom, och det är också en orsak till att det här har uppmärksammats nu i Norden så mycket, eller i Sverige, är att vi har den här typen av sajter som är så gigantiska. Vi har Aftonbladet som är totalt dominerande, och då märks liksom de här felprocenten märks mycket tydligare. Vi kan se liksom att det är inte rimligt med 10 miljoner besökare, medan man i USA har svårare att se liksom, dels är det ju många fler besökare generellt, och sen har man svårare att se när det blir fel och när, så att säga, hur många blir fel för att de är blockerade, om de är blockerade cookies, och ja, det finns massor olika faktorer, och där finns liksom inga lika dominerande sajter som man kan mäta på.
Sen i USA så använder man väl en annan typ av mätning också, med mer panelmätning med comscore och inte cookiebaserad.
Ja, precis. Och det pratar ju också aktörerna i Sverige om, att panelmätningar kanske kommer bli populärare, eller mer populära. Men framförallt då så går man över till första parts cookies, att sajterna själva ska vara avsändare till cookies-kakorna. Det är ju en väg att gå, men då blir det svårt att mäta till exempel annonsnätverk och den typen av mätningar.
Men i USA då, alltså, då är man inte så förtjust i att mäta unika besök på det sättet, utan man har vanliga regelrätta panelundersökningar och kollar vad folk surfar på. Eller, Henrik?
Man har Comscore installerat program på ett antal personers datorer, så panelbaserat. Det är också att Sverige är mindre, så att det är ett mindre antal sajter även i Sverige som är med i Kia Index. Och det är framförallt de som ska gå till mediebyråerna. Så att det är en väldigt annonsdriven mät. Centrerad metod vi har i Sverige.
För det har jag ofta på, hur sant är Kia Index? Är det de största sajterna i Sverige som finns där, eller finns det andra sajter som har valt att stå utanför, som borde vara där, så att säga?
De som vill sälja annonser, eller de som har, så att säga, nytta av att kunna presentera sin statistik för annonsförsäljning, det är de som har nytta av att vara med på Kia Index. Men det är inte alla sajter som har det, så att säga. Google finns ju inte med, till exempel.
Många väljer att stå helt utanför det där också, va?
Ja.
Att man, det är inte ett trovärdigt statistikmät. Alltså det verkar ju bara på grund av det här också. Men det har ju varit otroligt mycket problem om vem som ska bistå med det här. Om det är Kia Index då, om det är Nielsen Netrating som ska gälla, eller om det är SIFO. Och de tar inte med Google Analytics på något sätt. Jag tror att det är, och sen så medför det en ganska hög kostnad, vilket såklart är rätt svårt och rättfärdiga för mindre sajter. Så jag tror att det är jättemånga som står utanför, framförallt då. De som inte har råd, de som inte litar på det och de som inte har ambitioner att sälja den typen av annonser i Sverige.
Vi har ju haft en annan slags, om man kan kalla det skandal, med lokaltidningar bland annat, som har använt någon form av sökmotoroptimering för att komma bra till. Är det någon som har följt den debatten?
Det är Hermes, tror jag, som sagt.
Hermes heter de,
Hermes just det. Hermes är ett sökmotoroptimeringsföretag som har, eller har jobbat med en massa tidningar. Och jag vet inte, den där, man kan säga att de har plockat, många av tidningarna har plockat bort en del av de sidorna som har funnits där. Det har funnits viss tveksamhet kring de här metoderna. Det har det varit kring många sökmotoroptimerare, men sen är inte jag så insatt. Jag skulle kunna säga att det här verkligen har gjort något fel. Man kan säga att det har kritiserats och många tidningar har fått en, ska man säga, en oproportionerligt hög andel träffar på första sidan på ett sökord som de egentligen inte bevakar.
Är det någon som skrapar sin mikrofon?
Ja, men alltså, angående det här med det kan vara intressant att diskutera hur framtiden ser ut, men det är väl just att, det gör jag i min artikel där, men just att det känns som att besöksstatistik liksom i sig är, alltså det är, man är mer och mer intresserad av kvalitetsbesökare på något sätt, att liksom mäta vilka och inte hur många och hur ofta de kommer tillbaka. Det är helt beroende på vilken typ av sajt man driver.
Typ, ja, precis. Och det kommer mycket mer handla om räckvidd också. Det kommer bli helt och hållet inriktat på att man ska nå så många i den avsatta målgruppen än att ha så många som möjligt. Det är väldigt få varumärken i det stora hela som egentligen har någon nytta av att gå på aftonbladet.se. Annars de flesta slänger bara sina exponeringar i sjön liksom, och får allting som är mindre marknader liksom, så måste man hitta andra vägar att gå. Då är räckvidden mycket mer intressant. Det är konstigt att det inte har gått att...
Och hur gör man det då? Det är mycket lättare att mäta unika, alltså, besökare än att mäta målgrupp.
Ja, till att börja med så är sidvisningar är också en sån sak som man måste titta och se över totalt, i och med att folk börjar med Ajax och liknande i högre utsträckning, så då blir de totalt missvisande. Och jag tror att man måste titta mycket mer på vilken typ av besökare har vi här. Det är väl det. Man måste liksom göra kvalitativa undersökningar. Vem är de här människorna som läser den här sajten? Alltså manual.se till exempel, som jag är med och driver. Vi har ju inte så många besökare i rena antal, men vi vet ju väldigt noga vilka de här besökarna är. Det är ett väldigt, väldigt, det var en av de tidigare i Sverige som var så extremt nischade, som är så här, män som är intresserade av mode och kläder och skönhet. Då vet man att det är en så avgränsad målgrupp att det är ganska så lätt att sälja annonser till dem.
Samtidigt som man tar bort tredjepartscookies så blir det svårare att skicka med anonymiserad information om besökarna, så att man kan inte bara när jag är på Manolo få se modeannonser, utan även när jag är på andra sajter. Så hela den här behavioral biten av hur man riktar annonser blir mycket svårare, som jag förstår det, när man tar bort tredjeparts cookies. Det tror jag är synd, för man kommer få se sämre annonser överlag.
Som jag förstod när jag läste Fredriks artikel, så var ju då naturligtvis en del annonsföretag lite sura på att Lavasoft har blockerat deras cookies. Å andra sidan så menar Lavasoft att det här är något som användarna själva måste få välja om de vill vara med på detta eller inte.
Ja, men det är ju en det säger ju flera gånger jag pratar om det här liksom, att det är inte en kamp, men det står ju mellan, så att säga, säkerhet, integritet och de kommersiella aspekterna av att kunna anpassa budskap och annonser, och där kommer liksom säkerheten att vinna hela tiden. Det är liksom ett snack om det, och det blir väldigt svårt att motivera liksom, ur annonsföretagens perspektiv liksom, varför, ja, från deras håll. Och det är väl det som jag kände var kärnan i liksom, resonemangen, att det liksom, man måste bara anpassa sig till säkerhetsföretagens villkor på något sätt. För att användarna kommer alltid att liksom, på något sätt vara på säkerhetsföretagens sida, men däremot så kan jag känna att man saknar en aktör som på något sätt sätter ner foten, som Kia skulle kunna vara den aktören, eller de här IAB då, Internet, vad heter de, Advertising Bureau, som är den europeiska,
eller den amerikanska,
ja. Men de, liksom, det finns, känns som att alla famlar lite efter riktlinjer, så jag tror att det skulle bli lättare för alla aktörer om man hade liksom, fick fram tydligare riktlinjer som alla kunde anpassa sig till, medan alltså, nu i dagsläget finns inte de riktigt.
Vi byter ämne. Henrik, du har stoppat upp ditt trendkänsliga finger i luften och märkt att Facebook verkar vara på frammarsch. Läste jag din blogg?
Ja.
Vad är det du har sett?
Ja, men Facebook har ju funnits i 2 år i USA, som har öppnat upp successivt sista halvåret för personer som inte pluggar i USA. Registrerat ett konto för 2,5-3 månader sedan, så hände inte så mycket mer. Och nu så får jag ett par inbjudningar om dagen att bli vän med folk jag känner i verkliga världen. som även har hittat till Facebook, och det där har gått ganska snabbt, så att jag tror vi ser att Facebook håller på i alla fall gör den första etableringsvåg i Sverige.
Alla är med på Facebook nu. Jag har också samma erfarenhet. Jag blev inbjuden för ett tag sedan och nu får jag också väldigt ofta inbjudningar på folk som jag glömt bort att jag kände till och med. Så det verkar som att det är många som använder det.
Jag har en kompis som var på en gymnasieskola som där eleverna är liksom så här, jaha, vadå, finns det inte på Facebook? Eller det känns som att det kommer den vägen också att ja, det verkar vara etablerat liksom, helt enkelt.
Vad är det Facebook har gjort rätt där?
Vad de har gjort det
överhuvudtaget. På relationer som redan finns.
Björn får prata. Go ahead, Björn.
Fan också. Varje gång jag säger det så hoppar han in och bara, oh, fuck it. Nej, men vad man har gjort är att visa på vilket extremt starkt band man har till folk liksom, i den här det perifera sociala, det som Jaiko då är bra på också, att man vill hålla ett litet öga på människor som man kanske inte vill hålla en vardagskontakt med, så att man ringer varje dag, man vill hålla lite koll på vad de gör och vad de pysslar med helt enkelt. Och att ingen har gjort det här i Sverige i någon större skala, att knyta samman folk som har gått på universitetet, gymnasiet, liknande.
Men det finns väl en svensk kopia av Facebook, gör det inte det? Student.nu eller studenter.
Ja, det finns flera olika. Det finns de här Studentis som har det bolag som har 9 olika sajter och alla möjliga varianter. Men det är ingen som har fått det genomslaget. Jag vet inte om det bara är för att de inte har varit väldesignade nog. Eller om det är liksom en marknadsföringsfråga eller vad det kan bero på. Men sagt, jag har samma erfarenhet som resten av panelen. Att det bara droppar in Facebook-imitationer hela tiden. Och det har jag inte fått från någon av de här andra tidigare. Så det tycker jag är, alltså, det är en viss... Det är värt någonting helt enkelt.
Jag tror att vi har ju i Sverige med Lunar och Playhead redan för gymnasiet. Det som har hänt med de community är att de har inte varit centrerade kring framförallt då högre studier. Men för ungefär 2 år sedan så var jag på Universum några månader. Och de höll på att skulle starta en Facebook-klon. Jag tror att hemligheten är att det är alltid svårt i de här sajterna där relationer mellan människor står i centrum och inte att man gör någonting annat. Att få fart på det hela. Men här har den svenska Facebook-världen kunnat använda den amerikanska sajten som mylla att växa i. Att det har redan funnits folk. Det räcker att man har kanske pluggat utomlands en termin och så börjar man använda Facebook som med sina utländska vänner i alla fall. Och när det har blivit tillräckligt många svenskar så kan man få fart på den här tillväxten även i Sverige.
En sak som jag tycker verkar smart med Facebook, jag vet inte om det finns i andra communities, det är just att på första sidan man loggar in så har de den här streamen med saker som precis har hänt med ens vänner, så man kan se vem som har lagt in bilder, vem som har blivit vän med vän, vem som har uppdaterat sin profil och så vidare. Det gör ju att det alltid finns någonting att engagera sig direkt när man loggar in.
Precis, det där är väl, jag ska komma ihåg att de fick massa skit för när de lanserade också i höstas. Men det är rent designmässigt tycker jag en fantastisk lösning för att här, man ska in och kolla och hålla på och snurra runt. Dessutom så kan jag säga att jag gillar deras mobila interface. Ganska enkel, en förenklad HTML-sida. Så jag insett att det är en av de första tjänster jag använder i mobilen. Som inte bara att kolla en adress eller kolla telefonnummer eller sånt där. Det är mycket man kan lära ut av dem rent designprincipsmässigt.
Och allt drivs av en 20-årig kille i San Francisco, är det inte så?
Med god hjälp av 100 pers till eller något sånt där, och rätt mycket riskkapital.
Björn, du har varit på en konferens i Danmark väl, Reboot. Vad är det för något?
Det är någon slags konferens på ett ganska okonventionellt vis. Vi sa det, vi som var där, att det är extremt skönt att blanda upp det så här vanliga storscens kostymorienterade konferenserna med någonting som Reboot, när det mest är 600 stycken internetvisionärer och internetnördar som går runt och pratar om saker som kommer bli aktuellt kanske för vanliga människor som man kommer att märka av om 2-3 år. Det är extremt uppfriskande upplevelse faktiskt. Jag var där förra året också och blev totalt mindblown. Jag tyckte att det här var det bästa som någonsin hade hänt. Så.
Men det här är ingen lokal dansk företeelse, eller hur?
Nej, i år var det jättemycket tyskar och jättemycket holländare. Men sen var det folk från Storbritannien, Irland och amerikaner och allt möjligt. Liksom. Men ovanligt få svenskar tyckte jag. Det var bara mitt intryck, jag har inga siffror på det. Men jag fick känslan av att det var färre svenskar än vad det varit tidigare. Outgrundad anledning. Tack på hur lätt det är att ta sig dit.
Så vad gjorde ni då?
Ja, alltså vi satt och lyssnade på en extremt intressanta människor. Men vad som är spännande också med Reboot är liksom att det växer fram massa extra diskussioner vid sidan om. Så de har rum som är tomma där man bara kan gå och ha en conversation då, som det bara kallas, som man kan sätta upp på schemat att nu tycker jag att den där punkten i det här föredraget var så intressant, det borde vi prata mer om. Att om någon annan också tycker det så kan vi lunka in i det här rummet och bara starta någonting spontant, att det inte är så mycket ledare och moderatorer utan vem som helst kan liksom initiera någonting, vilket gör att det blir väldigt sympatisk stämning och folk pratar med varandra och så.
Vad var det intressantaste du hörde då, Björn?
Alltså jag läste dem mindre den här gången. Som jag tyckte var riktigt bra. Alltså det var en kille som pratade om hur man skulle använda den här nya media, ny teknik helt enkelt i undervisning. Och att han hade bloggare som var 5 år gamla, alltså Erwin McIntosh hette han, som hade någon slags citizens of the future. Och hans tes var att, eller helt enkelt, är vi redo för dessa kids som går ut nu? För jag menar, 2007, det är första året som de eleverna från hans skola går ut, 16 år gamla, och de är lika gamla som internet då, från 91, beroende på hur man räknar det lite. Men ändå, men att det är den första generation som har haft internet hela sitt liv. Och så visar han lite på hur de hade gjort, de har använt dansmattor för att lära sig språk, och använt bloggar och Flickr och YouTube och hej och hå, liksom allt möjligt. Och det gjorde en riktig impact, för det, han var bara dels en bra talare, men det var ett litet rum och väldigt anspråkslöst, men jättesmart och extremt spännande.
Var var han ifrån?
Han var från Skottland. Mm. Mm. Och han var lärare liksom, och bara en internetentusiast. Men han hade kört bloggar i sina klassrum sedan 2002. Och han sa att han hade en 5-åring som bloggare. Det var den yngsta, och så frågade han sig, hur kan en 5-åring blogga? Jag kan inte skriva. Bara, nej, men de kan prata, så det var såklart en podcastblogg. Det var riktigt bra. Alltså, det var samma sak som folk brukar säga, att det här är sånt som kommer att hända. Och han hade redan gjort det, så det var rätt uppfriskande att se att det faktiskt var på gång.
Google Map is spying on my cat. Är det någon som har sett den Boing Boing-artikeln?
Nej.
Jag missade den, för det låter som någonting som jag skulle gilla.
Okej, det är...
Katter och kor gäller klart, Björn, det är för dig.
Google Map har ju nu introducerat den här tjänsten där man kan se hur New York och andra stora städer ser ut på gatunivå. Typ som finns på Eniro och hitta, fast i ett mycket mer avancerat gränssnitt, mer tredimensionellt som man kan navigera runt i. Och då har det uppstått en diskussion såklart om integritet. Och så vidare, och då är det någon läsare till bloggen Boing Boing då, som har skickat in en bild på där hans katt sitter i hans vardagsrumsfönster och man kan zooma in och titta på den här katten när Google har filmat. Vad tror ni om den här typen av tjänster? Har det framtiden för sig?
Ja, jag tror en rätt viktig del av att hitta lokalt, local search säger ju sökbolagen om hela området som inte är att hitta grejer på webben. Jag tror att jag inser att man själv letar efter grejer i fysiska världen, så är det ju bilder ett jättebra komplement till kartor och till text, så att det kommer vi se mer av.
Finns det... Den samlade panelen har mycket att säga om detta.
Nej, men det finns ju en aspekt som är integritetsaspekten som vanligt med den grejen, att jag såg någon kommentar som jämförde med att det man kan se från gatan, så att säga, att det är ju så att säga offentlig mark eller vad heter det. I offentliga rummet, de åker ju runt och eller Google åker runt och liksom filmar från en bil typ hela gatorna för att få de här 3D-bilderna liksom. Och just den aspekten av att ska man verkligen kunna se liksom mitt hus och liksom in i min lägenhet eller vad det kan vara liksom. Men det är ju...
Alltså jag tror att de pushar tekniken bara för att provocera lite här. Jag tror att de vill prova de här grejerna, dels för att de har en bra plan, men mycket av Googles verksamhet är ju experimentverksamhet också. Jag ska tänka mig att de måste prova de här sakerna för att se vilka reaktioner man får och se framförallt vad andra kan tänkas bygga på det här. Men de bistår ju lite med ett ramverk som andra kan bygga ovanpå då genom sitt API och sånt. Så det ska bli ganska kul att se vad människor hittar på med den här typen av information. Sen får man väl efter det bedöma om det är något som man ska satsa på eller inte.
Vad de hittar på, det kan jag berätta. Boing Boing har utlyst en tävling om intressanta bilder man kunde titta på. Jag tror att de flesta bidragen har handlat om tjejer i bikini och stringtrosor som skymtar fram.
Ja, det var kanske inte så
oväntat. Vidare från det steget.
Men jag gjorde en intervju med den, jag har inte publicerat den än, med Beata Wickbom som driver en konsultfirma som heter Second Business som ska hjälpa företag att introducera Second Life och andra virtuella världar. Hon berättar att hon har pratat med någon som har filmat 2000 av Europas största städer. Så att det lär ju komma tjänster som är som de här ganska snart, eller det kommer ju utvidgas rätt kvickt. Ska vi gå vidare till lite av de olika dealarna som har skett i affärsvärlden. Henrik, du tipsade om att StumbleUpon har köpts av eBay.
Ja.
Varför då?
Ingen aning. Det är ett av de här köpen som man i alla fall vid en första anblick inte, kanske inte riktigt sätter eller ser hela logiken i. Men jag skulle kunna misstänka att det handlar om att eBay och Google och alla de andra försöker förstå vad som händer ute på nätet. Google är ju de som varit mest i att köpa upp olika nätföretag, vilket ger dem en konkurrensfördel för de förstår vad kunderna och medlemmarna gör. Så jag misstänker att eBay har köpt StumbleUpon för att få en bättre omvärldsbevakning till viss del. Samt att det kanske kan bli en bra tjänst också, eller fortsätta vara en bra tjänst.
StumbleUpon är ju någon slags...
Toolbar.
Ja, du kan berätta.
Det är en toolbar i webbläsaren, och gillar man en sajt ser man tummen upp och gillar man inte en sajt ser man tummen ner. Så finns det rekommendationssystem för att hitta nya sajter.
Så min första tanke är att sånt här system skulle eBay eventuellt kunna använda på sina egna auktioner för att presentera auktioner som motsvarar ens preferenser, så att säga.
Ja, det är ett sätt. Absolut.
Sen har vi andra dealer som har skett, är att CBS har köpt Last FM och så har Google köpt Feedburner. Sen vi hördes sist. Feedburner fick Google, vad var det? Det var jättemycket pengar, 700 miljoner.
Ja.
Varför betalar man så mycket pengar för Feedburner? Och vad gör de som är så speciellt? De hanterar RSS-filer åt folk.
Feedburner är faktiskt bra. Jag använde den här tjänsten och det tyckte jag var kanske mer, ett av de mer väntade köpen egentligen.
Hur använder du Feedburner, Ben?
Ja, vi har en massa statistik på den, så vi kan räkna våra RSS-prenumeranter och vi kan se väldigt specificerat vem som klickar, eller man ska klicka på varje item då, varje sånt inlägg, varje länk. Sen så kan man hålla dem på och experimentera med hur man ska skicka ut annonsvarianter i RSS-flödena då. För att det är ett problem då, kan man tycka från ett annonsrörssynpunkt, att folk bara läser via RSS. Så klickar man aldrig in sig på sidan så blir det således inga annonser visade. Och det är där som Feedburner håller på. Det är väl där som det är den stora tunga grejen för Google är också, att de vill liksom få in sitt AdSense integrerat rakt in i RSS, för att den, när man har en kontextuellt baserad annonsering så som de har, så gör det sig lika bra, om inte bättre, liksom helt ostört när det bara är annan text, för att det är ju det enda den läser av och bestämmer ändå. Så det där har den klockrena grejen, men Feedburner är faktiskt en, den är som RSS borde varit från början, tycker jag. Den är, RSS i sin grundidé är ju skitbra, men om man så här försöker driva någon slags verksamhet där man vill se vad som funkar och inte, så finns det ju inte knappt någon mätning på det alls. Det är jättesvårt ens att veta hur många läsare man har via RSS. Så, alltså sagt, den fattar jag mer.
Så Feedburner skriver du att man erbjuder bra statistik till användarna och sen så kan man då också använda den statistiken ackumulerat så att säga för att sprida ut annonser till rätt. Personer och det där pengarna, det är det Google köper?
Ja, jag tror inte att man behöver använda det så ens, utan det räcker helt enkelt att komma åt folks RSS-flöden. Det är det man gör, för att man skickar ju in sitt RSS-flöde till Feedburner, sen så skapar Feedburner ett nytt RSS-flöde som sen folk prenumererar på. Och då kan man se att då äger ju Google all ditt content då på något sätt. De äger ju allt RSS som du matar in i den apparaten.
Och de äger väl inte, men de har väl till viss del kontroll över.
Ja, de äger inte som att de kommer sälja det, men de har tillgång till och kan kontrollera vem som kommer styra de annonserna till exempel, vilket i princip är ett ägandeskap.
Är det värt 700?
Kronor. Jag tror det är värt det, för Feedburner har ju många stora mediebolag som kunder, så det, för ett AdSense-delen i Google så är det ganska logiskt att komplettera webbsidor med RSS-flöden. det är säkert 10-20 miljoner prenumeranter som finns, som har med RSS-flödena. Det räcker att man tittar några gånger under en månad för att Google ska kunna börja tjäna in rätt stora delar av de här pengarna. Givet att förlagen slår på annonslösningarna Google erbjuder, vilket jag tror de kommer göra.
Vilket är nästa uppköp som vi kommer få höra talas om?
I Sverige är det Hamsterpaj.
För att?
För att jag kan inte tänka, eller jag tror att den är till salu bara. Jag kan inte tänka mig att någon inte kommer att plocka upp den efter all den här hetsen. Och sen om det är rätt att göra, det är en separat fråga. Det beror ju på vem som gör det och varför. Att som sagt, Affärit gick till BK utan att BK hade någon så här märkbar vision kring hur de ska använda den sajten. Men det skulle förvåna mig mycket ifall någon inte gick och tog en andel i Hamsterpaj ganska så snart.
Det är väl problemet för Hamsterpaj att de är lite mer cowboy än vad många bolag är bekväma med. Så jag tror de behöver ett mellansteg med några, vilket de verkar börja ta, att de tar in lite mer affärsmän som kompletterar grundaren. Håller på något år och sen säljer vidare eller tar in en medieaktör.
För mycket cowboy, menar du att innehållet är cowboy eller att de som kör är lite cowboy?
Nej, innehållet är cowboy. Innehållet. Att man ligger lite närmare, speciellt om de har lite yngre målgrupp, ligger kanske lite närmare gränsen för vad stora etablerade bolag tycker det är riktigt bekväma med. Och kanske framförallt vad annonsörerna är bekväma med. Men andra sidan, de är stora och de kommer väl tweaka lite där, så kommer de att kunna sälja bolaget för försvarbar summa pengar.
Är det ingen som reagerar på att det sitter då ekonomer och räknar då hur mycket företag som har namn som Hamsterpaj och Apberget är värda? Alltså jag tycker namnen är väldigt speciella. Det är kanske det som är hemligheten bakom att lyckas.
Ja, det är väl ingen som har tänkt varumärke så här märkbart mycket när man satt ut de här sajterna. Det säger väl en del om hur dåliga alla vanliga bolag har varit på att göra det här överhuvudtaget. Det är inte så mycket namnet och all heder åt Hamsterpaj-killen, men om det överhuvudtaget går att göra. Alltså så många gånger att man bara kommer från ingenstans, en liten sajt från en extremt ung kille. Vad sysslar resten av bolag Sverige med då? Hur kan de inte ha sett det här? Jag förstår inte det.
All right, jag tror vi rundar av där. Björn, du får berätta vad man kan träffa dig på nätet någonstans.
Man kan träffa mig på goodold.se. Där finns det en länk till min blogg som heter Trend.
Och Fredrik Wass, du har också en blogg.
Jag har en blogg på bisonblogg.se och skriver även på internetworld.se.
Och Henrik?
Ja, torstensson.com. Och där hittar man mig. Eller så får man gå in på Stardoll och lägga till användaren Torstensson.
Kan vi, Facebook Henrik, också kan vi klä på dig på Stardoll?
Jajamensan.
Har du en docka?
Det är klart jag har en docka på Stardoll. Stardoll.com/member/Torstensson.
Har du ritat dig själv eller...?
Ja, vi har en sån här generator för att skapa. Det verkar helt chockad. Där är det nya.
All right. Tack killar. Kul att ha er med. Vi hörs.